Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Jag upplever att skolan, det finns de skolorna som är jättebra, men det är också de skolorna som behöver göra mer. Och någonstans handlar det om finansiering. Alltså det handlar ju om att hjälpa dem, oftast 10% som har någon form av begåvning. Men också dysfunktionella sidor. Där krävs det. Det krävs närvarande. Det krävs trygga personer.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende, med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Sheila Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om avhoppare, andra delen. Idag ska vi fortsätta vårt samtal med Charlotta som arbetar som avhopparsamordnare inom polisen i Stockholm.
Du, hur länge har det funnits avhopparverksamhet i Sverige?
Ja, men det har funnits ganska många år, men då inte med den här lokala anknytningen som det är nu. Så att jag skulle säga att i Stockholm införde man de här lokala avhopparsamordnarna i början av 2020. Så att det är bara 2 år gammalt drygt. Så det är nytt och det är fortfarande mycket som behöver komma på plats. Jag skulle också säga att vi ser och har sett under väldigt lång tid att den här kriminaliteten har gått ner väldigt lågt i åldrarna. Och det är ju inget nytt för oss som jobbar varken med ungdomar eller med kriminella ungdomar. Men och att det är väldigt mycket som behöver anpassas, för man har helt olika drivkrafter också beroende på hur ung man är. Både till att faktiskt gå in i den här världen och den här livsstilen, men också varför man vill ur den sen.
ju yngre de är också, så tänker jag också att man har ju så väldigt många fler år av förlorat. Alltså som man har så mycket mer att vinna på att hjälpa dem. Absolut. Tidigare. Liksom. För att ju snabbare man kan få ur dem, desto mera år har de ju också bidrat till samhället på ett vanligt sätt. Liksom, man tänker.
Ja, men gud. Och jag tänker också rent samhällsekonomiskt så finns det ju Ingvar Nilsson då bland annat som är en nationalekonom som har tittat jättemycket på de här socioekonomiska effekterna, och han har ju kommit fram till många kloka saker utifrån hur man har räknat i det här och försökt komma ur de här stuprören och titta på totala kostnader. Att en gängkriminell då enligt x antal kriterier kostar liksom ungefär 23 miljoner kronor. Man kan titta på en skjutning där ingen dör, men där han har gjort beräkningarna på att en blir ganska kraftigt skadad och invalidiserad, och någon har lättare skador, att en skjutning då faktiskt kostar samhället 75 miljoner kronor. Och det är enorma pengar.
Och det är det jag tänker när man pratar om att man liksom drar in resurser i skolan, och man liksom, ska man ha en skolpsykolog på heltid egentligen, eller behöver verkligen den här eleven extra stöd hela tiden? Alltså det blir så... man blir så upprörd när man tänker på hur mycket man har att tjäna, på att jobba.
Ja, men det är jättefrustrerande. Liksom. Tittar man på affärsvärlden och hur man beräknar liksom, en return of investment liksom, för att det ska vara ett lyckat case. Och så tittar man på faktiskt vad samhället har att tjäna liksom, på att jobba aktivt, tidigt, förebyggande i de här grupperna, så är det ju enorma vinster. Och då kan man inte heller stirra sig blind på att en avhopparverksamhet kanske kostar drygt 1 miljon kronor. Det kostar också nästan 4 000 kronor per dygn att ha någon inom kriminalvårdens omsorg. Så att det är enorma pengar det här handlar om. Men, och då har vi inte ens börjat närma oss alla fruktansvärt krossade mamma-hjärtan, pappa-hjärtan, alla som står runt de här individerna.
Peter Svensson hamnar på anstalten Österåker år 2007. Han kommer där in på en byggutbildning som platssättare. Han får nu upp ögonen för ett annat sammanhang, och han känner att han kan något annat än kriminalitet. Och nu börjar han få allt svårare att se fördelarna med sin kriminella bana.
Det kändes som att jag gick i kvicksand. Man kommer upp, man rasar ner. Så jag skriver ihop några A4-papper, skickar till avdelningschefen med frukostvagnen på morgonen. Och hon och samordnaren kommer vid lunch till isoleringen och frågar om jag vill det jag skrivit i brevet. Jag säger ja. Och hon också påpekar att om vi ska på något sätt hjälpa dig så behöver vi en rak och tydlig kommunikation. Och ja, men vi tror på dig. Så att för mig bara att två blåklädd personal, då kallar jag dem plitar, nu säger jag vårdare, att de tror på mig. Det var ju nästan deras fel att jag satt på fängelset. Det blev så här jättekonstigt i mitt huvud att de tog sig tiden att komma. Jag säger att jag har ingen idé, vill inte lämna gänget så länge jag sitter på anstalt. Men, och det kunde hon ta. Och jag kommer tillbaka till byggutbildningen, jag kommer tillbaka till avdelningen och fortsätter. Jag har ett år kvar. Det som anstalten kunde erbjuda mig var att jag fick träffa en fantastisk kvinna, Cecilia, och samtala med en och en halv timme i veckan. Det var i sista året. Och mycket i de samtalen handlade om min rädsla. Jag kunde så här visualisera, skriv ner fördelar med kriminalitet. Två saker, skriv ner nackdelar, jag fyllde det där A4-at. Kan du skriva ner fördelar i samhället? Avfyller A4-at. Nackdelar, det var de här två sakerna som jag hade skrivit som fördelar. Även om jag ser det, jag förstår det, så handlar det om min rädsla och min rädsla till förändring.
Hur ser samverkan ut med skolorna? Samverkar ni med skolorna?
Alltså skola och polis?
Ja, precis.
Ja, vi samverkar ju jättemycket på olika sätt. Men jag tror att det är samma sak där. Att man kanske haft svårt att upptäcka de här individerna tidigt. Ibland gör man det, och man gör orosanmälningar och annat. Men det händer kanske inte så mycket. Jag tror att man kanske snabbare uppmärksammar ett missbruk då och utreder det snarare än just det här med kriminalitet, att det är svårt. Jag tror att det här är svårare än vad vi tror faktiskt att jobba med. Så att sen, jag kan inte riktigt svara för skolans räkning, så jag förstår att de har en enorm utmaning. Så att det behövs ju en enorm satsning helt enkelt. Socialt förebyggande insatser, kunna fånga upp de här individerna tidigt. Jobba med den här psykiska ohälsan som jag verkligen inte tror att vi har penetrerat på något sätt än. Vad sociala medier och all den här stressen vi lever i just nu, hur den påverkar unga människor. Och hela den situationen vi har i världen idag, i Sverige rent ekonomiskt, att många unga verkligen inte tror att de har en härlig framtid liksom. Den ser ganska dyster ut, tror jag att många upplever.
Det kan man förstå. Men jag tänker på det här med skolan och polisen eller avhopparverksamhet. Alltså, är det, jag antar att polisen kan förmedla att vi känner... För ibland kan man ju tänka sig att polisen har lite bättre koll än skolan. Och vice versa ibland. Så. Men jag antar att polisen har möjlighet att informera då skolorna om att vi är oroliga för den och den...
Det här ser ganska olika ut tror jag, men det finns väldigt mycket olika samverkansforum där både socialtjänstskola och polis samverkar kring unga i riskzon och unga som man känner en stark oro för. Men polisen skriver ju väldigt mycket orosanmälningar till socialtjänsten och det behöver ju skolan också göra. Och det tror jag att vi kanske kunde göra mer, men samtidigt så är det så här att ja, vi kan ju skriva en massa orosanmälningar, men vad leder de sen då till för typ av placeringar? Och då är vi också tillbaka till det här att vi måste backa och titta. Liksom. Vi vill ju inte få alla de här ungarna placerade på SIS-hem. Eller, alltså, var är familjehemmen som också behövs för den här målgruppen? För det är också en så här bristvara. Många av de här unga... människorna och barnen skulle ju behöva få hamna i ett familjesammanhang som är väldigt positivt. Om inte annat som en avlastning kanske, för att den miljön man är i hemma kanske inte är så funktionell liksom, som den borde vara.
Och kanske bara geografiskt vara någon helt annanstans där man får lite distans till.
Och det kanske vissa... inte alltid behöver vara så himla långt. Mm. Men att jag tror att många, många unga idag skulle behöva liksom ett extra hem. Vi lever ju inte längre i de här jättefamiljerna. En del gör ju det, men en del har ju väldigt begränsade sociala nätverk. Det är inte så att man kan åka till en mormor eller till en moster eller någon och hänga där ett tag. Utan en del skulle ju behöva det här på andra sätt.
Det som också händer, det är att jag skulle lämna anstalten. Avdelningschefen kontaktar Fryshuset, en verksamhet som heter Exit för högerextrema. Det var den enda avhopparverksamheten som fanns då i Sverige. Jag får möjlighet med personal att gå och träffa dem på Fryshuset. Och där också jag berättar min historia och de säger också, men vi kan hjälpa dig. Det här kan vi är vana vid där i förändringsprocessen. Så att hur mer andra personer trodde på mig, hur mer terapeutisk tid jag hade, så blev det ju lite ljusare. De kontaktar Kunskapscentrum i Göteborg som också startade där 2008. Och en del i den verksamheten var också att hjälpa de som vill lämna kriminella gäng. Så att jag blev ett pilotprojekt mellan Kriminalvården, Kunskapscentrum i Göteborgs stad och Fryshuset. Och jag kommer ut 29 april 2009. Och bosätter mig här i Stockholm, får hjälp från Fryshuset. Efter 2 månader, jag har inte lämnat gänget, så att 2-3 månader någonstans, så måste jag ju ta det beslutet också. Och det var väl också för att jag visste inte om jag skulle få hjälp, funka där, så att gör jag rätt val. Men jag skrev ner ett brev och då sitter den som är ledare, den president, hon håller till på Tidaholmsanstalten, förklara att jag tappat tron, jag kan inte bidra med någonting. Jag det är inget fel på gänget, men det, jag kan inte bidra med någonting längre. Och jag, det blir jättesvårt. Så att, men det blir också en period, och jag kan säga när jag skulle lägga på det, jag har aldrig sett en sån gul brevlåda. Mina tårar rann, det var som jag skulle lämna ett 10-årigt kärleksförhållande via sms eller brev. Det känns ju jätteruttet, alltså från min sida. Jag tänkte flera gånger att jag kastade på det här vid lunch. Jag tänkte flera gånger gå tillbaka och bryta upp den här brevlådan och ta mitt brev. Sen så någonstans 18.05 så kunde jag pusta ut, för att då hade de hämtat posten. Så att, men det var klart att jag var orolig för svaret. Vad folk skulle säga, vad folk skulle tycka.
Det är också, finns en massa andra så här samhällsaspekter av att vi lever väldigt mycket i Sverige med ensamhushåll och så vidare. Det finns ju ganska begränsat med träffpunkter ute som inte är det att gå på en dyr restaurang. Det finns inte så många ställen dit man kan gå bara för att träffa människor. Och så här, jag tror att vi kanske skulle behöva hitta tillbaka till vissa av de här 70-talsidéerna ändå med att skapa liksom platser där man också kan mötas generationer. Jag hade ju turen att jobba i några år också med gruppen ensamkommande nyanlända. Det var väldigt mycket tonårskillar från Afghanistan. Och deras en sak som var återkommande var så här, kan vi inte ha någon typ av samverkan med åldrumshem? För att vi tycker ju om äldre människor och vi behöver öva på svenskan. Och liksom att den här känslan av att faktiskt kunna umgås över generationsgränserna när vi också är så många som lever helt ensamma. Det är ju sorgligt egentligen, för det är så många som skulle behöva varandra. Men vi har inte nätverket att hitta varandra. Det är lite fattigdom i ett rikt land, måste jag säga.
Ja, och jag tänker också att det är lite, jag tänker också på vårt klimat. Alltså det är inte riktigt, en stor del av året är det inte så lätt heller att bara hänga ute. Eller liksom det blir, det är väldigt kallt, det är svårt. De håller som en lokal, alltså det är så mycket. Och det tänker jag med ungdomarna också när de går runt och drar. Och så är det kallt, och vad ska de göra då? Då tar de sig in i trappuppgångar och så blir det stök där. Alltså det finns så mycket problem som man känner att man skulle kunna, man skulle behöva.
Men det är ju verkligen ett problem, det är ju inte bara i Sverige, men jag tänker att det är verkligen ett problem det här med att, alltså känslan av att sakna sammanhang, för att folk hittar ju det i väldigt destruktiva miljöer och krafter, alltså allt ifrån nätet till lokalt i diverse gäng eventuellt, eller vad det nu kan vara liksom. Men den är, jag tycker att vi har ju avhandlat en rad olika ämnen i våran podd. Men jag tycker det mesta faktiskt kokar ner till känslan av sammanhang många gånger.
Ja, men jag tror att det är ett av de största hindren även för våra avhoppare, i att man både är rädd för att bli ensam och att man många gånger blir ensam innan man hittar in i något annat sammanhang. Och jag tror att det som skrämmer oss mest många gånger är just ensamhet. Det kan vara skönt att få vara själv när man väljer det, men den här icke-valda ensamheten, att den kan vara väldigt skrämmande för många, för att man blir ensam med alla sina tankar.
Det blir ju en jätteviktig fråga. Är det liksom bättre att ha fel umgänge än att ha inget umgänge? Alltså frågan är vad som är, och som människa tror jag många gånger att man hellre har fel umgänge än inget umgänge. Alltså det finns något liksom.
Ja, men det kan jag också tro för den enskilda människan, och att det absolut är så. Sen vilka konsekvenser det får för andra människor då, det är där det blir.
Ja, nej, men det är ju verkligen det man skulle vilja. Men man förstår ju att det är svårt också, och kanske som förälder, att har man ett barn som har varit väldigt ensam och plötsligt hittar då kompisar, och så visar sig att de här kompisarna var kanske inte helt lämpliga. Ja, då är frågan, hur ska man ställa sig liksom? Man kanske inte kan skaffa fram de där vettiga kompisarna. Hur gör man då?
Den
liksom
är så svår, så att det går nog knappt att beskriva om man inte har befunnit sig i den situationen. Och det vet jag väldigt många föräldrar som har gjort. Och det är ju helt hjärtekrossande, är det. Och just när också ibland priset för den vänskapen blir väldigt, väldigt högt.
Mm.
Men jag tänker också så här, där vi är idag så kan det vara barn som, det är i alla fall min lilla hypotes här, att liksom även barn som kommer från väldigt, som har det väldigt bra och har liksom fått en bra grogrund och så vidare, är du fel umgänge så kan ju det räcker ganska långt. Alltså för det, jag tänker på när jag själv var tonåring. Jag tyckte att min vänskapskrets hade enormt inflytande på mig och mina val. Mm. Även om jag hade en jättefin familj.
Ja, men det, jag håller med dig. Jag tror också att det är så. Men jag tror att väldigt många barn och unga som hamnar i en sån kontext och som har fått med sig liksom lite varningsklockor som ändå börjar ringa i vissa lägen, medan vissa har inga varningsklockor alls som ringer. Jag tror att det är liksom skillnaden i att man måste lägga en grund när barnen är ganska små kring liksom vad som är rätt och fel och hur man ska vara mot andra och så här grundläggande värderingar på olika sätt. Och då har man ändå det med sig, men absolut, kompisuppfostran är en jättestor del. Och idag är det ju också otroligt svårt för många vuxna att ha koll på vilket umgänge ens barn har, för att det sker också väldigt mycket digitalt. Och där är inte alla föräldrar. Man kanske tror att barnen bara spelar, men man förstår inte riktigt konceptet av vad det innebär och vad är inne i de här miljöerna och hur mycket påverkan som sker där. Så att jag tror att det också är en en riskmiljö för många, bara för att vi inte har insikt och inte kan prata om det då.
Jag utgår från att det är övervägande manliga klienter ni har.
Men ja, det är det faktiskt.
Men finns det några kvinnliga?
Alltså, ja, så här, det gör det. Ja. Det gör det. Och jag tror att det kommer att förändras framåt över tid faktiskt. För vi ser ju på ett annat sätt. Jag ska inte säga att vi har fler kvinnor i de här miljöerna. Jag tror att vi inte har sett dem tillräckligt väl tidigare. För deras beteenden, som ofta är inte på samma villkor som för männen. De kanske inte är lika utagerande. De har andra funktioner och finns där av andra anledningar. Men de finns definitivt där. Och vi behöver bli mycket duktigare på att se dem också, för att faktiskt kunna nå fram till dem och kunna erbjuda hjälp.
Det kanske blir spekulativt i och med att det inte är så många kvinnor hittills. Men kan man tänka sig att de är i behov av lite andra typer av insatser?
Men det skulle det nog kunna vara. Men som sagt, återigen, många av de här männen, unga männen, är också i behov av olika insatser. Så jag tror att det handlar om att det, man måste sätta ihop ett individuellt program utifrån vad man har för både riskfaktorer och skyddsfaktorer runt omkring sig.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om man lämnar ett gäng, ett nätverk, det ser så olika ut vad som kan hända. Det finns väl fasta regler, men alla regler där är ju tyningsbara. Har du god vän med någon som är ledande så kanske det går bättre. Har du inte det kan gå sämre. Ska de pressa dig på pengar? Är det någonting? Är det en pågående konflikt? Får du absolut inte lämna. Så att det ser jätteolika ut. Det kan vara jättefarligt. Och det, ja. Samtidigt så är det också så att när du lämnar gänget så försvinner ju en skyddsfaktor. Även om gänget accepterar det, så är det ju människor som du har gjort illa, både om man säger i privat kriminell regi, men också i gängets regi. Och om jag är med gänget och de skadar mig, då kommer det bli konfrontation. Om jag lämnar, då har jag ingen skydd där. Så att det är också en del som man får tänka på. Jag fick ett brev efter en månad där de tyckte det var jättetråkigt att jag skulle lämna. Jag kunde göra någon affär, få några 100 000 i kompensation. Levde på existensminimum. Och där och då, jag kände mig återigen bekräftad. Fan, shit, jag är någon, jag är bra. De kan acceptera det, men vad håller jag på med? Varför gör jag det här? Varför plågar jag mig? Också pengarna. Det är så här, jag hade en skuld, fick en skuld på 500 000 också i domen. Så att jag tog med mig det brevet till Cecilia och vi läste igenom det och jag kom fram till slutsatsen att jag har tappat tron, så jag kan inte tillföra någonting i den miljön, jag vill inte längre. Så att och just lämna gänget blev ingenting problematiskt för min del.
Men du, jag tänker om du bara vill hjälpa oss navigera lite liksom rent, om du kan bjuda in oss lite i hur en vardag kan se ut för en avhoppare som morgonare. Du behöver inte gå in och klockan 8 och dricka kaffe. Utan...
Det är ett otroligt omväxlande uppdrag. Jag tycker att det är jättegivande på många sätt. Det är helt knäckande ibland också, för att man förstår verkligen vidden av hur komplext det här är för många. En del av dem vi jobbar med har ju också redan blivit skjutna och är skadade för livet och ska kämpa med ett livslångt handikapp ihop med att de också ska försöka förändra hela sitt liv. Jag tror, vi pratar väldigt mycket om alla otroliga tragiska dödsfall, men det är också väldigt, väldigt många som blir skadade i de här skjutningarna. Och det tror jag faktiskt inte ens att många i den här målgruppen tänker. De tänker att jag kan dö imorgon. Men de tänker inte så här, från och med imorgon kanske jag hamnar i rullstol resten av mitt liv eller får någon annan skada. Det är jättekomplext. Jag tror att det är jätteviktigt att erbjuda vägar ut ur den här livsstilen, för att många vill verkligen komma ut. De upplever själva att de inte är välkomna ut. Återigen det här med att också ha någon som tar emot på andra sidan. Där kan vi som samhälle bli mycket bättre. Jag tror att många av de här personerna har ju liksom kvaliteter som går att översätta i massa andra sammanhang. Många är ju väldigt entreprenöriella och har en enorm drivkraft till att göra saker och ting, men kanske svårt för att rent teoretiskt sätta sig in i liksom hur man driver ett företag på rätt sätt i Sverige. Det är inte så enkelt alla gånger. Inte för andra människor heller alla gånger. Så att, Men en dag i mitt avhopparliv kan ju vara att jag redan på morgonen har samtal med någon som ringer. Det kan ha varit något som har hänt under natten. Man kanske blev stoppad i en poliskontroll. Då vill man ringa och berätta det på en gång. Så att det liksom inte ska vara några konstigheter med det. Man vill dela med sig av saker och ting. Man behöver hjälp med någonting. Det kan vara det där första samtalet och att man behöver ses och prata mer. Det kan vara att jag har bokat tid på en anstalt eller på häktet för att träffa någon som sitter där. Oftast är det ett bra tillfälle att komma lite närmare och prata med personer när de sitter frihetsberövade på olika sätt. Och uppskattat många gånger, för att då vill man ändå ha någon att prata med. Så då duger man. Men det är det stora och det lilla. Det går ju inte alltid bra. Det händer saker också. Då blir det ju jättejobbigt och då måste vi ha möten med liksom, samverkansmöten med socialtjänsten, med eventuella utförare av de här insatserna. Det kan vara läkare, det kan vara väldigt många olika aktörer med på de mötena. Frivården, kriminalvården. Ja, det är väldigt mycket samverkan skulle jag säga. Och sen tror jag att vi jobbar alla lite olika. Så att jag jobbar väldigt mycket i dialog med dem som jag har som mina klienter, om man säger. För jag tycker att det är viktigt att de ska få möjlighet att bygga upp ett nytt förtroende för Polismyndigheten. Vilket de inte alltid gör, men det är i alla fall en ingång att de känner att de också kan ringa, våga ringa, vill prata. Många mår ju dåligt, de behöver ju verkligen prata också om allt möjligt. Det är unga människor som är sökande någonstans. Och jag brukar försöka verkligen självklart alltid vara jätteprofessionell och liksom vara tydlig med vilka regler som gäller och vilka förutsättningar som finns, men också försöka möta människor som jag alltid gör med empati och liksom försöka se saker och ting från deras perspektiv. Ja, men det är lite, det kan vara väldigt blandat, men det är också fantastiskt att få hjälpa människor som behöver hjälp. Det är en otrolig ynnest att få jobba med det. Så det tror jag många som väljer den typen av uppdrag känner.
Jag tänker, du som är mitt i det här, som verkligen jobbar med det här dagligen, har ju verkligen en inblick i vad det finns för eventuella utvecklingsbehov. Mm. Om vi rent hypotetiskt säger att justitieministern skulle ringa dig imorgon och fråga Charlotta eller Lotta, vad ska vi göra? Ja, vad ska vi göra för att förbättra det här arbetet med avhopparverksamheterna? Vad skulle du svara då?
Ja, men jag skulle nog säga att så här, vi behöver samverka ännu mer än vad vi gör idag. Polis och socialtjänst behöver komma ännu närmare varann. Vi behöver få mer kriminalvård och frivård i det. Vi måste jobba mer liksom rehabiliterande på något sätt med individer när de också sitter frihetsberövade på olika sätt. Från SIS-hem till kriminalvård. Säkerställa att man får möjlighet att göra sina utreda sina eventuella diagnoser, att man får den här alla de olika liksom stödinsatser man behöver för att hantera trauman man har varit med om på olika sätt och liksom bli mer och mer hel som människa. Jag skulle säga att jag har nämnt det 25 gånger under det här samtalet med inhoppar delen, att näringsliv och alltså många behöver prata ihop sig om hur man faktiskt hanterar den här målgruppen, för att hela tiden fortsätta att exkludera dem från samhället genom att begränsa deras förutsättningar för att få jobb till exempel. Det blir väldigt kontraproduktivt. Så vi behöver hitta liksom startup jobbmöjligheter. För att man behöver få bli självständig, plus att många av de här också har väldigt mycket skulder på olika sätt som behöver regleras och hanteras. Man behöver jobb. Och så behöver man ju väldigt mycket utbildning. Så att, nej, men det finns väldigt mycket att göra. Jag tror att det handlar om att hitta målgruppen och låta målgruppen förstå att det finns hjälp att få. Och att den hjälpen behöver gå hela vägen då. Den behöver liksom gå förbi en avhopparinsats. Det måste finnas en målsättning efter den insatsen.
Från avhoppare till inhoppare. Liksom. Ja. Det är väldigt snygg.
Ja, men det är verkligen så. Jag tror att det är, som sagt, man behöver få möjligheten att bygga upp sitt liv då. Då kan man inte bara bygga upp en del av den. Och hela tiden känna att man blir liksom belastad. Jag tänker att det finns ju många tjänster på internet och så här, där man kan gå in och söka och se människors belastningsregister och annat. Och det, jag kan till viss del absolut förstå det. Det ligger kvar väldigt många år, kan jag tycka är ett, såklart problematiskt för den här målgruppen, för att det hindrar ju dem från att gå vidare. Men där borde man ju också kunna lägga in då att ja, den här personen begick de här brotten men har också gått en avhopparverksamhet med lyckat resultat i samverkan med polis, har skött alla sina åtaganden under den här tiden och så vidare och så vidare. Att det behöver finnas liksom den typen av inslag också. Det måste gå någonstans att göra rätt när man faktiskt har avtjänat sina straff och ska gå vidare i livet.
Jag får okej att lämna gänget. Samtidigt nu, jag blir dömd till villkorlig frigivning, så jag ska träffa en från frivården. Och ja, det var det är inte så här att åh gud vad kul att gå på de här mötena, och det var varit tidigare, utan jag gick ju bara när jag måste, så det kändes ju som ett straff. Här kommer hon till Fryshuset, frågar om det är någonting hon kan hjälpa mig med, och jag säger ja. Jag fick med mig en remiss från anstaltens Österåkers psykiatriker om att göra en neuropsykiatrisk utredning. Hon säger att hon kan hjälpa mig med det och att vi byter telefonnummer och att vi behöver inte träffas regelbundet, utan hon har förtroende för Exit och Fryshuset. Så jag tänkte också, va? Vad är det här? Ytterligare en person, schysst person om man säger så. Så att successivt där börjar också mitt tankesätt ändras. Det är inte fel på andra, utan det är fel på hur jag själv har tänkt. Så jag 2009 gjorde en utredning. Jag får svar 2010 att jag har ADHD och bipolär typ 2. Vilket jag upplever är en gåva, men också att man får hitta strategier och hjälp kring de delarna som kan vara mindre bra, så att säga. Fryshuset startar upp en avhopparverksamhet för kriminella gäng och nätverk, Passus, 2010. Så jag börjar arbeta där. Jag kan bli bättre på att sätta plattor, men hur utvecklar min personlighet? Vad är viktigt för mig nu? Samtidigt så såg jag att kring avhopp och hjälp så var kunskapen otroligt låg, så att jag kände också att jag kunde bidra med någonting. Träffade en tjej, barn, och utvecklade den här verksamheten helt enkelt. Det som också är någonstans, hur ska jag säga, jag hamnade med några som hade 50-årskris och ville göra en svensk klassiker. Så att de tog med mig och sponsrade mig och hjälpte mig jättemycket där. Så att jag sprang lopp innan, joggade en del. Men för mig blev det också jätteviktigt just att hitta en ny gemenskap, en ny grupp, ny tillhörighet. Alltså mitt fritidsintresse blev ju träning tillsammans med andra. Så alltså det blir en slags gemenskap att... Någonstans så tror jag att vi alla vill ha en tillhör, alltså en fritid, tillhörighet, vänner, familj. Så att man byter ut det, för det mestadels är ändå positiva tillhörigheter.
Uppdrag granskning sände ett avsnitt ganska nyligen som handlar just om avhopparverksamheten. Och i det avsnittet så tar de upp en diskussion som jag tycker är liksom principiellt väldigt intressant. Inte bara i relation till liksom avhopparverksamhet, men generellt. Och den skulle jag vilja bolla lite med dig och höra lite hur du tänker, Katarina.
Okej.
Och det handlar just om det här med värdet av att involvera personer som själv har haft den här problematiken. Så i det här fallet då, att involvera personer som har haft en, eller som har en kriminell bakgrund sedan tidigare, men som har lämnat det livet och liksom, ja, men vad ska man säga, framgångsrika avhoppare, helt enkelt. Och det här känner jag igen lite utifrån mitt fält med partnervåldsutövare, där ja, men bland annat när jag gjorde intervjuer med partnervåldsutövare, så nämnde de att de skulle vilja liksom ha någon form av, ja, men nästan som en så här 12-stegsgrupp eller liknande, för att diskutera, alltså ha, ja, men avhålla sig från att återfalla i just partnervåld, och där de skulle stötta varann. Och där pratar de också om just det här med gruppbehandling med terapeuter, och säger att de har väl, att de har mer tilltro till en person som själv har haft den här problematiken, och att de är liksom mer legitima som behandlare. Så att jag förstår att det finns väldigt mycket kraft, potentiell kraft att hämta ur det här. Och många av de här nämner att de vill ge tillbaka liksom, genom att de har tagit sig ur och så här. Men det som framkommer i Uppdrag granskning, det är också de riskerna som kommer med det. En uppenbar risk är just att personer kanske inte har hoppat av utan att det uppdagas, eller att de återfaller i brottslighet utan att det uppdagas. Och det kan ju få förödande konsekvenser. Så till exempel i den här avhopparverksamheterna då, så kan ju det innebära att man röjer personers liksom, alltså om det är någon som lever, många av de här lever ju skyddat, så om det är någon som fortfarande är liksom, har en koppling till den gängkriminella världen och som vet vart vissa skyddspersoner liksom befinner sig, så är det, ja, men det kan ju potentiellt vara på liv och död. Så jättesvårt.
Ja, men verkligen, jag håller med dig. Jag har inte sett just det programmet, men jag håller med dig. Det, jag menar, jag ska komma ihåg, det här är ju inte bara inom partnervåldsutöver, utan om vi tar AA, anonyma alkoholister till exempel, där man har ett mentorskap, då är det ju folk som tidigare, eller har, fortfarande går där men har kommit långt i sin process, som är liksom mentor åt nyare medlemmar och så. Och även drogterapeuter, det är ju jättevanligt att det är personer med egen problematik eller tidigare problematik som har lagt bakom sig som liksom fungerar. Och det är ju som du säger, det finns ju mycket positiva saker med det, men jag tycker också att det finns alltid en liten risk med det. För det är som du säger, det här med återfallen då, och när det gäller, och det du beskriver nu blir ju så här, de konsekvenserna är ju så obehagliga så att det inte är klokt när man tänker på det, att man skulle riskera det. Så att det är klart att det är problematiskt. Så att, ja, jag vet inte, och det här, det är ju svårt hur man ska tänka, för samtidigt så är det klart att en person som själv har varit igenom det kommer ju sitta på kunskaper som är väldigt svåra för någon att läsa sig till, så är det ju alltid.
Så är det ju.
Att genomlevt någonting själv kan vara, ja, det är liksom, det ger en kunskap som är väldigt svår att få på något annat sätt. Och just de som ska vända sig till, de som ska lyssna på personen, som du säger, kan ju också ge legitimitet till det här. Mm. Så det här är någon som vet vad vi har gått igenom eller vad jag går igenom, och då har jag större tilltro till vad den säger än någon himla expert som inte liksom vet vad det handlar om ungefär.
Men det är klart att jag tänker att det är lättare att ta till sig att en person som själv har varit där man är, som säger så här, det går att ta sig ur det här. Det går att ha ett värdefullt, meningsfullt liv utanför kriminaliteten, drogerna eller vad det nu kan vara. Än att en liksom högutbildad psykolog säger som aldrig har testat en drog eller
nej,
liksom
precis,
varit i den.
Precis.
Så det förstår man. Men jag tänker att det kanske, det som behöver komma till då är ju att det sker under väldigt kontrollerade former, och att man, Att det ska vara ett komplement och
ja,
att coachning, att det är liksom...
Ja, men det tror jag också. Och just att man kan tänka sig att man har både och, att det finns både en, vad ska jag säga då, expertkunskap eller någon som har liksom verktyg och vet saker för att man är påläst och för att man har forskat kring det, eller man är utbildad för det. Men sen har man det här komplementet då med någon som har genomlevt och faktiskt gjort den här resan på riktigt. Så jag tror också det, att någon typ av komplement, och att man kan stötta i varandra på något vis i det, och att man kan tänka att man, att personer kan behöva båda sidorna av det här också för att skydda, så att det inte bara blir helt utlämnat heller. För att ibland finns det ju också en, tendens, det ser man ju också på liksom inspirationsföreläsare eller så här, folk som har gjort den här resan och gjort det på sitt sätt och tycker att det här sättet, det är det som funkar, det så här gör man. När jag slutade röka gjorde jag så här, och så brer man på och så berättar man det här, och alla som inte gör på mitt sätt kommer inte klara. Alltså, det finns en risk med sådana personer också, att det blir väl liksom, det här, ja, det var din resa, det var dina beslut, så här gjorde du, det funkade för dig, men man kan liksom inte heller förvänta sig att det ska vara den generella lösningen för alla. Så att jag tror verkligen på det där med att ha båda sidor, att man också, för det man kan ha av en person som är utbildad och som har de kunskaperna kan ju också vara den här bredden, att man förstår att folk fungerar olika och alla sätt funkar inte för alla, och kanske kunna hjälpa just den här individen med rätt nycklar och verktyg. Och det är kanske en utbildad person som har ett helt smörgåsbord av olika liksom, taktiker eller sätt att ta till och liksom, hantera problem till exempel. Det kan också behövas att man faktiskt förstår att folk funkar olika och olika sätt och knep att hantera det här. Men sen också den här förebilderna eller de som kan berätta hur de gjorde. Men att man också förstår att det här gjorde den här personen på sitt sätt och det funkade för den. Det kanske funkar för mig, eller så har jag ett annat sätt att ta mig igenom det här.
Exakt.
Idag arbetar Peter på Catena, stöd och utveckling, och Proteinus, stöd och skyddat boende, som riktar sig specifikt mot kvinnor.
Just att det går att lämna, hjälpen finns. Samtidigt jag förstår rädslan, men i alla fall testa att kontakta någon. Någonstans får man alltid en damage control, och det är alltså, det gör ingen skada om man kontaktar någon som arbetar med det här, var man än är i Sverige. Sen också, det är också viktigt, tänker jag, att vi också tänker på kvinnorna och deras delaktighet. Det som också är att vi har det offentliga, vi har de verksamheter som Catena Stöd och Utveckling som jobbar med behandlingsdelen, men det är också otroligt viktigt att näringslivet tar sitt ansvar. För någonstans i processen behöver de praktikplats, arbete och sen bostad. Jag får ofta frågan, vad då ska de här ha en gräddfil? Nej, vi pratar inte om en gräddfil, utan de ska ändra livsstil. De ska kämpa, men på grund av att någon kanske inte har ett icke-svensk namn, någon har brottsregister, då kommer du inte in på arbetsmarknaden. Och just att det finns de företag som vågar ge dem en möjlighet, en chans till ett arbete eller praktikplats. Just det upplever jag är viktigt. Och när man kommer till målgruppen kriminella gäng, kriminellt nätverk, då upplever jag att det finns en sån rädsla. Alla blir så rädda. Och det är inte konstigt kanske med den nyhetsrapporteringen som är, men det är fortfarande människor. Och under mina 13 år i det här har jag träffat flera hundra stycken, jag skulle kunna säga 1000. Jag försöker alltid ställa en fråga till dem: vad var din dröm när du var liten? Det finns inte en enda som har sagt att deras dröm var att bli kriminell. Oftast polis, brandman, militär, fotbollsproff, in i mediebranschen, marinbiolog. Allt annat än att man ville bli kriminell. Så någonstans gör man sina val, men man formas också på resans gång.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.